Nej.
Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Välkommen till Universums hemligheter, din podcast om det mystiska och övernaturliga. Jag är din värd, Oskar Panizza, och jag är redo att ta dig på en spännande resa till en värld bortom det vi kan se med våra egna ögon. Välkomna tillbaka till ett avsnitt av Universums hemligheter, och idag ska vi prata om någonting superspännande. Vi kommer prata om The Demon House som ligger i Gary, Indiana. Och innan vi drar igång så vill jag tacka för alla er som har lyssnat på tidigare avsnitt. Men jag hade uppskattat också att man kanske ger ibland feedback på vissa avsnitten på Spotify, där det finns en Q&A under avsnittet där man kan fråga vad tyckte man om avsnittet, och så kan man faktiskt skriva någonting om man vill, så få lite feedback. Samtidigt som jag är tacksam också ifall man är intresserad av detta, att man prenumererar på Universums hemligheter på den plattformen man lyssnar på. Och har man vänner som absolut gillar likvärdiga saker som dig, se till att dela med dig av Universums hemligheter till dem också. Men nu tycker jag vi drar igång med det spännande avsnittet The Demon House i Gary, Indiana. Det finns ett hus i Gary, Indiana som kallas för The Demon House. Hade du gått förbi det här fina huset så skulle du inte ens tänka på att det skulle finnas demoner eller någonting ont hade pågått i det här huset. Det är ett hus som är en våning och ser ut som alla andra i området. Latoya Simmons, som bodde där med sina tre barn, hon började rapportera till polisen när demonerna kastade hennes barn mot väggen. Polisen fick ju rapporten och då tänkte de att det är egentligen inga demoner, det är du som är en olämplig förälder. De skickar då det vi kallar Children Protection Center då, och som är för våran del som SOS. Och självklart polisen, för att se om Latoya Simmons är en lämplig förälder eller inte. Men det som de får för vad som händer och vad de får till sig under den här vistelsen och vistelserna som de är hos henne är helt chockerande. Och det finns faktiskt en polisrapport om detta som man kan tro är helt fake. Men Christopher Gaisot då, som gör för annat 317 films, 317 filmer, och har den här polisrapporten, har släppt den, och den är helt galen. Så jag ska faktiskt återberätta vad som finns i den här polisrapporten och bara använda informationen ifrån polisrapporten. Även berätta vad som hände då när polisen kom till platsen. Efter många rapporter om att Latoya Ammons misshandlade sina barn, baserat på rapporter som hon gav, hon berättade för polisen att demoner slängde hennes barn runt i huset. Baserat på de rapporterna som SOS då skickades för att göra en undersökning, för att gå in och kolla om deras hus var säker, så att inte deras MS var, som sagt, en dålig mamma. Utöver fallet, chefen, som med hennes namn var Valerie Washington, som skulle åka över för att göra den här liksom utredningen. Lake County Sheriff Department skickade också över en sheriff som heter Gruska, som skulle hjälpa Valerie att se om den här liksom hemstudien ägde rum. När Gruska kommer till huset, han möts med Valerie Washington, också Latoya Emmons, mamman, och hennes två söner, Andrew som är 9 och Amante som är 7. Samt Latoyas mamma som heter Rosa, som var deras mormor. Washington, handläggaren, drar Gruska, sheriffen, åt sidan utanför så att Latoya och hennes barn kan höra något. Och hon börjar berätta Gruska om vad som hände på sjukhuset 8 dagar tidigare. Eftersom hon redan hade börjat utreda den här utredningen. 8 dagar tidigare var Washington på sjukhuset och satt i väntrummet. Washington var med en psykolog och de pratade till Rosa, som var mormor då, till dessa barn i rummet. Också var Andrew, den äldsta sonen, och Amante, den yngsta sonen, som var 7. Och medan de pratar, Amante ställer sig, yngsta sonen, upp och går till mitten av rummet. Och hans ögon rullar tillbaka in i hans skalle. Och han börjar avge detta morrande ljud som lät väldigt djupt, som en grov röst. Pågen är bara 7, som sagt. Mormor reagerade på det som hon hade sett det innan. Hon reste sig upp. Hon marscherade fram till honom. Hon tog tag i hans händer och hon skrek: "Du är inte du." Hon sa det hela tiden. Pojkens ögon är fortfarande tillbaka i huvudet och han svarar inte på något som hans mormor säger. Rosa upprepar om och om och om igen: "Du är inte du." Amante börjar backa mot väggen bakom honom och Rosa håller hans händer hela tiden. Hon håller hans händer stadigt. Han kommer till väggen och istället för att stanna sätter han upp foten mot väggen. Det här är en 7-årig pojke alltså. Och börjar gå upp för väggen genom att trycka mot mormor. Hon håller honom hårt och han trycker tillbaka på henne och använder vikten för att gå upp baklänges upp för väggen. Washington tittar bara helt misstroende och bara tänker: vad är det som händer? Rosa håller honom när han går upp hela vägen upp där han når sina spetsiga tår på väggen högst upp. Och sedan hoppar han framför henne och landar på fötterna på andra sidan av Rosa. Psykologen och Washington springer bokstavligen ut ur rummet och går och hämtar en läkare. Och det förklarar vad som hände. Läkaren kommer in, ingen aning om vad han ska göra. Och säger bara till pojken: "Kan du göra det igen?" Och Amante vid det här läget, hans ögon tillbaka till det normala och han sitter nu bredvid hans mormor. Och han säger: vad jag vet inte, jag har inte gjort någonting. Och agerar som att han inte hade ens gått upp på väggarna. Nu står det inte på rapporten hur Gruska svarar på detta när Washington berättar om det här incidenten i väntrummet och inne hos läkarna då. Men det som är intressant är att det är Gruskas polisrapport då som det här är baserat på. Det man kan tänka på är ju att eftersom Gruska inte var med på den här incidenten som hände på sjukhuset så har han ändå lagt till det i sin rapport. Och att han har lagt till någonting i rapporten som han inte har varit med i och varit på, det är ju oftast kanske inte det man gör. Han håller en väldigt superprofessionell liksom, nivå på sitt skrivande. Men att han lade till det på något sätt kanske ger dig liksom en tanke och en inblick om att det här som jag kommer fortsätta med kanske bevisar någonstans att även han trodde att detta var även paranormalt. Efter den här berättelsen, ytterligare 2 poliser dyker upp till huset för att hjälpa till med den här hemstudien som jag kallar den. Det var ena var Brian Miller och det andra var Charles Austin. Vid det här laget började 3 poliserna, Gruska, Miller och Austin, tillsammans med handläggaren Washington gå mot familjen och mot ytterdörren till huset. Latoya säger att hon och hennes barn inte kommer gå tillbaka in i huset eftersom det hade flyttat ut alldeles nyligen på grund av de här konstiga attackerna och demonerna som de sa fanns i huset. Så att det blir så att Latoyas mamma då, Rosa, hjälper poliserna komma in i det här enplanshuset med 3 sovrum som de går in i. Nu är de inne i den här avskärmade verandan, går in på huvudplanet. Det finns några sovrum och sen finns det ett trapphus som leder ner i källaren. Så det går in och han, Gruska, som ansvarar för det här tar bilder och spelar in ljud hela tiden i huset. Det var inte medvetna om att jag hade flyttat ut, så det är lite av en besvärlig hemstudie eftersom det inte ens bor där längre. Men hur som helst ska du göra sitt jobb, du går runt, tar lite bilder vart och en av sovrummen. Det finns 3 sovrum, det finns ett kök och övervåningen. Sen går du ner till källaren. Nu var källaren där Latoya och hennes familj hävdade att majoriteten av tiden hände paranormala aktiviteter. Trappan som ledde ner till källaren var trä och det gick ner i källaren och källargolvet var i betong och väggarna var i betongblock. När det gick ner skulle Latoya Gruska märka att det fanns ljus som hade placerats över hela källargolvet som hade brunnit ner till deras veke. Det fanns också en altare och en julkrubba som hade placerats nära undersidan av trappan. Och när Gruska går ner för att ta bilder av altaret och julkrubban känner han igen att under trappan nära de två sakerna är placerade är det allt smuts med betongen som utgjorde golvet i källaren hade brutits bort. Och det fanns taggiga betongbitar, det skulle ha varit en kontinuerlig flöde av betong under trappan. Den hade knäpps upp och hade brutits bort. Den var borta när Rosa tillfrågades om det hade konstiga källaren med alla ljus och altaret. Hon sa precis att det finns en närvaro här nere och det var allt hon verkar kunna formulera. De andra poliserna och handläggaren och Rosa, de går tillbaka upp på övervåningen och lieutenant Gruska och Charles Austin, den andra officeraren, de stannar i källaren och tar några extra bilder. När Gruska kommer upp, Rosa väntar på honom och hon ska släcka ljuset så hon ler ner i källaren. Hon frågar honom, fick du några bilder under trappan? Och han sa, ja det gjorde jag. Jag stannade där nere och tog några extra bilder. Hon tittar på honom och säger, ibland på natten när vi sover på bottenvåningen kommer vi höra bråk i källaren. Det låter som någon stötter på undersidan av trappan och sen hör du fotsteg som går upp för trätrappan. Och vad det nu är stannar på andra sidan av källardörren. Den stannar där i timmar och vi är alldeles för rädda för att öppna dörren. Gruska går tillbaka till sin kontor och han laddar genast upp bilderna som han har tagit i huset med fokus på det han tog i källaren. Och han upptäcker att det finns ett par bilder han tog under trappan som i höger sida av hörnet, bilden precis bakom ett av stegen, är delvis skymt. Är det en vit dimma eller en vit moln? Och han zoomar in på det och han tar in andra officerare in i rummet och tittar på det. Om du zoomar till det nära så ser det ut som en mans ansikte. När det zoomas in på din man under trappan kan du bara se, för att du har zoomat in, att det verkar finnas en svag grön dimma på vänster sida av bilden. Och det verkar vara en kvinnas ansikte. Gruska och Austin, som var de enda två i källaren vid den tiden för som tog dessa bilder, svär att de inte såg någonting av den här vita eller gröna dimman under trappan när de tog bilder. Man kan egentligen bara föreställa sig egentligen hur Gruska och de här officerarna bara liksom tittar på varandra och bara tittar, vad fan är det som pågår här? Är det någonting där? Är det fel på fotografiet eller finns det verkligen något paranormalt där nere? Så Gruska bestämmer sig att gå och lyssna på ljudinspelningarna och snabbspolar framåt där avsnittet där han och Austin är ensam i källaren och tar dessa bilder. Och du kan tydligt höra på inspelningen hur Gruska och Austin pratar med varandra när de tar de här bilderna. Någon gång när de tar dessa bilder i källaren så hör man en tredje röst, inte Austin, inte Gruska.
Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej lilla gumman, det är pappa. Mamma sa att du hade ringt. Ring mig igen, jag är hemma nu. Puss puss.
För att repetera detta meddelande, tryck.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Ja?
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor i burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Säger direkt in i ljudinspelaren.
Hej!
Ljudinspelaren var en som Gruska var van vid att använda och den hade aldrig fungerat fel. Och han och Austin var de enda där nere i källaren. Så det kunde absolut inte förklara var den tredje rösten kom ifrån. Och inte heller någon av de andra officiella som lyssnade på den. Den 30 april kunde Gruska sätta upp ett möte med Latoya Emmons. En präst som var väldigt nära. Familjen Emmons, då mamman och barnen, var vanliga regelbundna kyrkobesökare till den här kyrkan. Denna präst heter Mannion. Han hade varit på den här Emmons hus då 5 dagar tidigare innan hembesöket gjordes av polisen. Och besöket gjordes när hennes familj bodde fortfarande i huset. Så Gruska gick till att intervjua honom för att få en känsla hur det var när det fortfarande bodde där. Fader Mannion sa att han var där för att Latoya hade stritt ut handen och sagt att jag vet inte vad jag ska göra längre. Hon påstår det finns demoner här. Och medan jag satt i vardagsrummet på bottenvåningen sa Fader Mannion till Gruska att badrumslampan började flimra och gick på och av. Så det var ganska distraherande under det här samtalet. Så Fader Mannion reste sig till slut och gick till badrummet och så fort han gick in i så slutade det bara flimra. Och han gick ner och satte sig igen och började det igen och det bara upprepades hela tiden. Så varje gång det började flimra så började han gå och så stannade. Så han höll på så fram och tillbaka. Så medan detta händer när Fader går fram och tillbaka till badrummet och försöker ta reda på varför ljuset flimrar. Latoya påpekar att det bildas en vätska på en av persiennerna i rummet som de alla satt i. Där var det en oljig vätska som bara rann och sipprade ner för persiennerna. Och Fader Mannion går över och tittar på det och alla tittar på det och det finns inget läckage i taket. Det finns ingen källa till den här vätskan och det hade åtminstone inte varit där tidigare. Det var i alla fall att Emma och hennes familj säger att det inte kommer från oss. Vi vet inte vad det är. När jag tittar på den här oljiga substansen på persiennerna, snöret som styr själva liksom persiennen börjar svaja fram och tillbaka. Och alla blir förskräckta, de tittar på varandra eftersom det finns inget drag i rummet. Fönstret är stängt, det finns ingen anledning för att den ska svaja. Men när jag tittar på det här snöret som bara går fram och tillbaka, Fader Mannion ser en enorm fotavtryck i mattan nära där det står. Så var för stor för att vara hans egna och ingen annan i huset hade en fotavtryck som var så stort. Vid det här laget tror Fader Mannion att det inte är säkert för familjen att vara där och råder henne att lämna. Och det här skulle faktiskt vara där hon verkligen uppmanas för att lämna huset och hennes familj då väljer att göra det och kommer inte tillbaka. Den 10 maj, Gruska, en ny barnskyddskännare, alltså en ny soshandläggare som är, och en mängd poliser går tillbaka till den här Emmons bostad. Emmons hus har varit obebodd under många, många dagar sedan de var där sist och tog bilderna 27 april. Så det hade gått 2 veckor sedan ingen hade varit i huset och det var tvungna att göra en uppföljning för det var rutiner vid det här, vad man kallar det, SOS-grejen då, som de var tvungna att göra en uppföljning på detta. Så Gruska och de från SOS och massa poliser går till huset då. När Gruska anländer till fastigheten så är det som sagt då Fader Mannion, alltså Latoya Emmons mamma, alltså söner Andrew och Amante och en hel del andra poliser på plats då. Det finns en hundenhet som är där, även om det inte sägs uttryckligen i rapporten. Det verkar som att anledningen till att det finns all denna liksom extra polisnärvaro och hundenhet är för att det finns tillräckligt mycket konstigheter som rapporteras om huset. Så innan det går in för det här andra gången så låter de en av hundarna från K9-enheten gå in i fastigheten och leta igenom fastigheten. Eftersom om det kan vara inkräktare, jag vet ju inte, det kan vara en sån här home invasion eller något liknande. Så det är bara kryssa i rutan att det verkligen inte var så, så de skickar in hunden. Så hunden sniffar runt inne i huset och kommer ut igen och allt verkar vara i helt vanlig ordning. Så polisen tillsammans med Fader Mannion, handläggare och Rosa, det går tillbaka in i huset. Huvudplanen såg orört ut. Det hände ingenting konstigt på huvudplanen när det gick runt och ingenting störde dem på något sätt. Det såg ut som ingen hade varit här på 2 veckor. Så dörren till källaren, det tände ljuset och ett par konstiga saker hände direkt. Ett märkte de på trappan, på trädtrappan som leder in i källaren, finns en oljig substans utan tydlig ursprung som bara går hela vägen ner för trappan och slänger sig runt till sidan och försvinner under trappan. När det börjar gå ner för trappan, handläggaren från barnskyddstjänsten råkar röra vid ett skåp som hade byggts in i väggarna längs med trapphuset som leder ner i källaren, och omedelbart drar tillbaka handen. Hon tar sin lilla firinge och reagerar som om något hade skadat henne. Och det frågar henne, vad är det som händer? Hon bara, jag vet inte, jag rörde just i skåpet och min hand gör ont nu. Min lillfinger gör ont. Och det pirrar. Och det hade tydligen blivit helt vitt. Så poliserna går ner i källaren, följer det här oljiga spåret som går tillbaka under trappan. De tänker för sig själva, konstigt, för det finns ju ingenting som är på. Det finns ju ingen anledning att det ska finnas något vatten nere. Och särskilt inte heller när det är en oljesubstans. Och ingen har varit här under de senaste 2 veckorna. Så vi kan inte ens liksom förstå hur det kommer sig att det finns det här liksom nere ute på trappan. Så även om det inte är skrivet i rapporter att det var liksom rädda eller att de ansåg att detta kunde vara liksom bortom en rationell liksom förklaring, så framgår det vad som händer härnäst, att alla där var redo att utforska tanken att något hände under trappan. För nu hävdar familjen att det har funnits något som kryp därifrån, som går upp för trappan och går upp för trappan på natten, hör konstiga ljud, olja, substanser på trappan, liksom det här bilden med grön och vit dimma. Fadi Majum föreslog att om som hände någon form av demonisk besättning i huset, så finns det en god chans att det skulle kunna hitta saker under trappan som var bundna till familjen. Så det bestämmer sig för att det ska gräva under trappan, och det finns ju en slags liksom grusfläck där som de ska gräva. Så de gräver, och Gruska bestämmer sig för att han ska gräva, så han gräver djupare och djupare, och ungefär när de kommer ungefär 1 meter ner, ungefär lite, eller 1,5 meter kanske, så börjar de hitta saker som tillhör familjen. Och de hittar bland annat en rosa lösnagel. De hittar en sån här pinnål till t-shirten som man kan ha till sån politisk nål som kan stå typ så här, stopp min kropp till exempel. Och även kastrulllocket till en av kastrullerna på övervåningen. Han fortsätter att gräva och han hittar några skräp, diverse papper, och det går upp för gruppen att någon eller något lämnar källaren och går upp till huvuddelen av huset och tar saker från familjen och går tillbaka ner för att gå under trappan och begrava dem, och förmodligen har varit någon gång under ganska lång tid. Så när vi tillfället slutade att kunna gräva, jorden var för hård, så det bara lade tillbaka jorden och bestämmer sig för att lämna huset. När det lämnar huset, Rosa är den sista som lämnar, och hon säger faktiskt, hej, kom hit. Hon står på den här avskärmade verandan och hon tittar upp på persiennerna. På persiennerna i huset är likadana, eller så verkar det vara samma oljesubstans som sipprar ner för persiennerna. Som matchar beskrivningen av vad Fader Manuel hade sagt att han hade sett när han var på besök där. Så polisen reagerade på detta och sa att Rosa, är det du som är ansvarig för detta? Rosa bara, nej. Det finns ju ingen tydlig källa till den här väskan. Det finns ju ingen läcka, det finns ju ingenting. Hur ska du kunna vara jag? Så Lieutenant Rusko torkar av vätskan från persiennerna och säger åt alla att lämna huset. I 25 minuter vänta och sen gick det tillbaka in för att se om det fanns liksom flytande olja där igen. Och det var det. Så Fader Manuel skulle säga att efter den här första gången han var där, han såg vätskan droppa ner, gjorde han en del av efterforskningen. Och det är väldigt, väldigt vanligt att under de här liksom, när det här händer, så är det på grund av demoniska besättning i huset. Det är väskor som kommer sippra ut från olika platser i huset. Den här oljesubstansen stämmer överens med beskrivningen av vad just ser just nu är ju oftast det när det är demoner i huset. Det låser den och det går därifrån, och det är slutet av polisrapporten. Men ni minns ju han, den andra polisen, han Charles Austin, som var där, som var i källaren och tog även bilder med Rusko. Det tog bilden under trappan och det hörde rösten som sa, hej, kom ihåg det. Han körs av sin arbete faktiskt för en annan polisavdelning i Hammond polisavdelningen. Och han tog några bilder på utsidan av det här huset under den här tiden som ingen bodde i huset. Och en av de officiella polisbilderna visar en skuggfigur som står i huset i den avskärmade verandan precis nära där väskan droppade ner för personerna. 2014, Zach Bagans, som är en populär YouTuber, som är paranormalutredare, som är värd för programmet Spökäventyr, Ghost Adventure på engelska då. Han köpte Demon House och filmen dokumentär som han kallade Demon House. Och du kan kolla upp det om du vill det på YouTube. Och han är redan 2016. Och då är frågan varför, hur kommer det sig att han verkligen är redan 2016? Det måste finnas en anledning till att man river ner det här huset, tänker jag. Jag tycker det här är ett intressant fall. Jag hade absolut inte kanske velat bo i Demon House, men jag hade absolut velat göra en undersökning av det här. Det är så jävla spännande och verkligen ganska förbryllande med de här liksom demoniska vätskor som blir som en slime. Jag tänker alltid på det här om man tänker på just Ghostbusters, kommer du ihåg det, när han spöket kommer fram och så är det så här slime. Och så tänker jag typ så här, och det här är liksom ingen rök utan eld, kan man ju säga då. Så det här liksom slimet, den här liksom geggan, den är ju även liksom alltid varit med. Jag kommer ihåg, man kan kolla på sig gamla klipp där man ser medium och så vidare så kunde ta och skapa fram de här vätskorna från andra sidan som på dåtiden kallades för fake. Så jag vet inte om den här ektoplasman då som det heter verkligen är på riktigt eller inte, men jag tror väl att det finns väl någon sanning i det. Tycker det är ett intressant fall. Jag hoppas att ni har tyckt om det här avsnittet med The Demon House och hoppas verkligen att familjen idag mår bra och att de slipper den här demonen under trappan. Och frågan är, undra vem det var. Så jag funderar lite grann, tänker jag typ så här, var det en demon som gick upp och ner för trappan och hämtade locket och grävde ner den? Den biten tycker jag är väldigt underlig egentligen. Vad gjorde den här demonen? Hade han liksom förmågan att gräva i grus eller så här? Jag vet inte. Underligt i alla fall, superspännande och tack för idag. Hoppas att ni har tyckt att det här är bra. Och glöm inte att prenumerera på kanalen ifall ni vill höra mer.
Demideck presenterar fasadcharader.
Dörrklockan. Du ska gå in där.
Polis.
Fäktar.
Nej, tennis tror jag. Pingvin.
Alltså, jag fattar inte att ni inte ser. Nymålat.
Men det var många år sedan vi målade.
Demideckare målar gärna, men inte så ofta.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till IKEA.
Dags att fylla på tanken. Stanna på Circle K så får du 50 öre rabatt per liter på dina tre första tankningar när du blir medlem. Vi ses på Circle K i sommar.